välkomna till veckans avsnitt av Geekpodden. Mitt namn är Emil Tell och jag sitter här idag med vem då?
Erik Svensson.
Hej Erik, kul att du och jag sitter här och snackar lite grann idag. Hur är läget?
Ja, det är bra faktiskt, det får jag säga. Det var länge sedan jag var med. Som Geekpoddens dödsexpert så har jag inte sett så mycket. Jag tror inte jag var med förra säsongen kanske. Så nu blir det spännande att vara med igen. Det här är ju första gången som vi har ett avsnitt ihop, Emil. Vad har du haft för dig på sistone?
Jo, jag har ju lite av en utmaning framför mig. Jag har nämligen skaffat en flickvän.
Okej, spännande. För du har väl fru och sånt?
Jag har ju det, och det är lite grann det som är själva problemet med det här med att skaffa en flickvän. Det är svårt att kombinera. Jag har nämligen träffat en amerikansk tjej som heter Josie. Det är en jättetrevlig, lite yngre förmåga som jag har träffat på nätet. Och vi har inlett en ganska romantisk relation, jag och Josie. Hon är en helt fantastisk tjej. Och vi är jättekära. Josie bor i Florida. Hon gillar bilar, tv-spel, teknik och träning. Jag har faktiskt en bild på henne här. Jag tänkte jag skulle se om jag kan leta upp den. Så ska du få se här. Hon är dessutom jättesnygg. Här är en bild du kan få se på henne.
Ja.
Hon är way out of my league kan man säga. Men jag är ju väldigt charmig, så det är förmodligen det som gör att hon gillar mig.
Och det känns som att hennes intressen är väldigt nära dina intressen också.
Ja, men vi tycker jättemycket om samma saker, och hon tycker jättemycket om mig. Så att det är supertrevligt. Hon, som sagt, hon bor i Florida, utbildad, och hennes jobb är astronaut. Så hon jobbar alltså på NASA då och flyger rymdraket på dagarna. Det är lite spännande jobb tycker jag.
Ja, det får man säga. Så hon jobbar på NASA, flyger rymdraket, har samma intresse som dig, ser ut som en fotomodell får jag säga av den här. Det är väldigt, väldigt spännande, Emil. Och så, ja, det låter väldigt speciellt det här.
Ja, det är förstås speciellt och lite av en konstruktion. Det här avsnittet som vi ska köra här idag, vårt fokus på avsnittet kommer handla om AI. Och jag har anmält mig som frivillig testpilot åt Geekpodden för att testa det här med AI-flickvän. Så att det är naturligtvis ingen riktig flickvän, utan det är i vetenskapens tecken så har jag provat hur det är att ha en digital AI-flickvän. Det är både bra och ganska dåligt ska jag säga. Men vi kommer komma tillbaka till det här under avsnittet som sagt då idag ska handla om AI. Vi kommer snacka om en rad olika ämnen idag. Vi kommer titta lite grann på vad vi tror det är för nytta med AI och hur den kommer förändra våra liv. Vi kommer även prata lite grann om vad vi har för rädslor för AI. I och med att vi kör en nöjespodd så kommer vi naturligtvis blanda in filmer och serier och tv och de här bitarna som kanske handlar om AI eller till och med är AI-skapade. Vi vill gärna väva in den dimensionen. Och eftersom att både jag och Erik är ganska politiskt intresserade så kommer vi prata lite grann om hur AI påverkar arbetsmarknaden. Vi ska försöka hålla det opolitiskt men ändå kanske två olika vinklar av frågan. Men om vi börjar så här då, Erik. Om jag bara ställer frågan rent spontant. När jag säger AI, vad känner du då?
Oj, jag känner att det är ju en sån här, det är ett paradigmskifte. Jag lyssnade på en podcast nyligen, nu glömmer jag bort hans namn. Men det är en väldigt bra podcast som jag kanske kommer nämna i slutet av programmet, jag kommer på vad den heter. Men han pratade om att AI kommer innebära, han trodde någonstans förändringen i människans liv, någonstans mellan uppfinningen elektricitet och smartphones. Någonstans emellan där. Och jag menar, med tanke på hur mycket smartphones påverkat hur vi lever och sådär, och antagligen inte bara positivt, det kommer ju verkligen ändra mycket. Och jag tenderar att hålla med honom, och eftersom jag är lärare så kan jag ju se de negativa sakerna. Positiva aspekter finns det också, men väldigt många negativa aspekter kan jag se hos mina, ja, hos elever exempelvis. Alltså att det... Man Du kan inte längre ha inlärningsuppgifter. Du kan inte ha det, för de är skrivna av AI. Och du kan märka det, ja, absolut. Men jag menar, en elev som är lite mer förslagen skriver ju om det, så det är omöjligt att se att det är AI.
Jag pratade faktiskt med min 14-åriga son om det här precis idag här, bara några timmar sedan, om de här bitarna. Och han berättade för mig att han har liksom skrivkramp i skolan. Men då använder han AI för att generera grundtexten och sen jobbar han om den. Och jag sa till honom att det tycker jag är ett bra sätt att använda AI. För men visst, jag personligen har också svårt att liksom komma igång med en text. Kan man då få en text som man börjar jobba med och sen börjar bearbeta om? Jag tycker inte det är att fuska, utan det är att man får en liten knuff på vägen. Så länge man lägger liksom sin egen personliga touch på den tillräckligt mycket, så tycker jag faktiskt det är okej. Okay. Men du kanske inte ser det så du som ändå är lärare.
Alltså, jag håller egentligen med dig, men det finns ett problem med det här. Alltså, typ att väldigt många elever skulle fixa att göra det på det sättet som du säger, men väldigt många elever har, vad ska man säga, all bildning de får är i skolan. Alltså typ, och de kanske inte har en bok hemma, de kanske inte har, och de behöver bli tvingade att göra tråkiga jobb för att göra saker. Alltså typ, de blir tvingade att läsa saker som är meningslösa för att göra saker i högre utsträckning liksom. Och jag är rädd för att det blir en för... Det kan lätt bli liksom en sån här enkel genväg. Å andra sidan så... Alltså, man får ju anpassa skolan också. Alltså man får ju göra när du tenterar elever, så får man göra mer prov och sånt. Sen, jag menar, typ tidigare så har det varit så att en del föräldrar hjälper ju barn aldrig så mycket hemma, så att det har ju också varit ett problem. Och det jag skulle säga med det här är väl att jag tycker ju typ, alltså det vi pratar om nu är typ ChatGPT egentligen, alltså typ large language models, och på sätt och vis så är det ju som en som Google, den lates Google typ. Du googlar, alltså du behöver inte leta informationen på samma sätt, och den är till och med lite mindre tillförlitlig än Google, skulle jag nästan påstå. Mindre tillförlitlig än Wikipedia definitivt, som jag tycker är typ världens bästa uppfinning, som jag ändå inte tycker är jättebra i skolan. Men alltså det är så komplext det här, för man måste tänka om hur man gör. Jag har ju kollegor som använder ChatGPT och sånt och skriver olika prompts för att hjälpa till med att ge feedback till eleverna och sånt. Så det är ju liksom också ett helt annat tankesätt. Och så kan man ju också göra liksom. Och jag har testat att när jag har liksom ett stycke jag ska göra prov och sånt, så skriver jag ska göra prov om det här, ge mig 15 provfrågor på bland den här nivån, och så får jag 15 provfrågor, och så är ganska mycket är inte så bra, men då kanske jag kan ta 3 utav dem, så här, ja, men det här kan vara, eller jag kanske kan ta 5 utav dem, det här kan vara bra, jag får arbeta om det lite, men så här, så det är lite som din son säger, att man får en grund att utgå ifrån, och använder man på det sättet så kan det vara vettigt. Jag är lite rädd för det här att hur blir med generationen som växer upp med de här? Får de liksom inte grundgrejerna? Det är det jag är lite rädd för. Men det är kanske bara alarmistiskt.
Ja, jag förstår hur du tänker, absolut. Men jag tror att man får väl passa lite grann på det. Och om man är förälder i synnerhet, att man får guida sina barn inom det här. Och det är ju inte helt enkelt när man inte har vuxit upp med tekniken. Jag är ju poddens teknikexpert. Så jag har väl kanske en mer, och dessutom lite av en early adopter när det kommer till teknik. Så att jag har väl kanske en mer positiv syn till AI. Men samtidigt ser jag utmaningar med det också. Jag tycker det, som du var inne på, det är liksom, det här är ju ett paradigmskifte, precis som industrialiseringen var och när internet kom. Det är ju ett paradigmskifte vi i vår generation har faktiskt fått uppleva. Nu får vi uppleva ett till. Och det här går ju snabbare och snabbare och snabbare, så vi kommer ju vara så trötta på paradigmskiften här om 10-20 år, så vi vill inte ha något mer, vi vill bara ha stiltje liksom.
Snabb fråga bara lite på det. Jag tog ju iPhone som exempel. Så här, vad tycker du är störst skillnad i hur vi lever, även om den ena förutsätter den andra? Att internet kom fram överhuvudtaget, eller att vi fick smartphones?
Bra fråga. Internet eller smartphones? Det är en jäkligt bra fråga.
Smartphones finns ju inte utan internet. Men vad innebar störst skillnad liksom? Alltså, jag tycker att smartphonen innebär så stor skillnad i hur man lever.
Ja, nej, men smartphonen har ju den fiffiga egenskapen att den kombinerar en massa sensorer dessutom med det här. Att du kan ha en karta i den som dessutom berättar var på kartan du är någonstans, även om du är mitt ute i skogen, för nu har vi ju 5G-täckning i princip i hela landet. Sådana här accelerometersensorer som känner hur du använder den och allt det där hade ju inte kunnat funka utan internet, för att den skickar ju datan till någon serverhall någonstans som processar datan och skickar tillbaka den. Det är en jättesvår fråga. Jag hade velat se vad som hade hänt med internet om inte smartphonen hade kommit. Jag tror fortfarande att det hade varit, eller det var ju en revolutionerande teknik som kom, som knöt ihop hela världen med vi börjar prata millisekunders responstid mellan USA och Europa istället för, ja, men kanske liksom sekunder eller veckor med brev som det var förr i världen. Vi har ju verkligen knutit hela världen närmare oss, men det är en spännande tanke att hur hade världen sett ut om man inte kom på den här plastbiten som vi håller i handen och kan göra precis allting med. Ja, men vi ska gå in på lite detaljteman här kring AI. Och då är jag nyfiken, Erik, vad tror du är den största nyttan med AI? Vi ska börja lite positivistiskt och sen kanske vi kan vända det till ditt tema, kanske till och med döden. Vi får se om vi kommer dit. Men om du börjar fundera kring, men både hur AI ser ut idag är det, nu är det mars 2024. Vad ser du som största nyttan idag? Och du kan även tänka lite längre fram. Vad tror du är och kan bli den största nyttan med AI?
Största nyttan just nu är ju, alltså, det finns så många användningsområden. Jag vet kommuner som använder det till att typ effektivisera användningen av hur man värmer upp lokaler och sånt, som man använder AI till exempelvis. Och det är väldigt många sådana saker, man effektiviserar saker. Det som har fått mest uppmärksamhet just nu, och antagligen varför vi har ett avsnitt om det är ju OpenAI och det här liksom, the large language models och skapandet, att det blivit mer liksom att man kan göra bilder av det, eller man kan få en text eller svar på saker. Och det är väl egentligen inte där som förhoppningsvis den största vinsten kommer vara, säger jag i alla fall. Det kommer man in på det lite mer negativa så småningom kanske. Men i framtiden, om liksom saker utvecklas som jag hoppas att det gör, eller liksom mer åt det hållet, så tror jag att det kan innebära precis vad som helst. Alltså, det finns ju, man pratar ju om en generell intelligens. Det vet man ju inte hur långt borta det är. Och den finns det kanske risker med. Men om vi tänker positivt, så skulle det ju vara att mänskligheten har någonting som kan göra allting bättre än oss. Och om man skulle använda det på ett bra sätt, så finns det ju inga gränser för hur bra det kan vara liksom. Så där är det jättesvårt att säga, men just nu så tror jag liksom att effektiviseringen av saker överhuvudtaget, det är liksom där det bra ligger på något sätt.
Ja, men någonting som jag har tänkt på, det kanske, och där är vi kanske inte riktigt än med AI, men jag har sett liksom att man tittar mycket på att låta AI hjälpa oss att fatta beslut kring riskbedömningar. För vi människor har en tendens att underskatta risker och göra felaktiga beslut, och i vissa fall även överskatta dem, så att vi liksom sätter för mycket åtgärder för att undvika risk. Där tror jag, eller jag vet, att en maskin är bättre på att göra den bedömningen om den kan ta hänsyn till 50 miljarder datapunkter istället för en människa som använder sin magkänsla för nej, det där händer inte, det är lugnt liksom, det har inte hänt än, så det kommer inte hända igen. Och där tror jag att vi kan faktiskt ha nytta av AI, att vi låter den hjälpa oss att fatta den typen av beslut. Där ser jag en jättestor fördel, och det kan ju vara både inom, jag tänker inom trafik, inom sjukvården, inom en rad olika områden där man handskas med risker. Jag såg någon här nu som hade gjort, det är kanske inte riktigt AI, men du vet den här Boston Dynamics gör ju robotar, och de har en hund som heter Spot, den här gula hunden som är häftig. Den har man börjat använda nu i farlig miljö. För att den är ju inte, alltså den är ju ingen AI-robot på det sättet, utan det är en maskin som ser ut som en hund som kan gå i trappor och hoppa och göra olika saker. Men den börjar man använda i farliga miljöer dit man inte vill skicka in människor. Det tycker jag är ganska spännande användningsområde för modern teknik, och det är precis så vi ska använda modern teknik. Vi ska inte utsätta människor för den typen av risker, skicka in dem i en i liksom ett kärnkraftverk där det är jättestark strålning. Det är bättre att skicka in den i hunden, så får den, och där kan den också göra jobbet. Mm. Sånt tror jag att, det tror jag är stora fördelar som vi kanske delvis börjar se, men som kanske framförallt kommer lite längre fram.
Så, det är ju roligt att tänka på, nu insåg jag att jag inledde min mening med så, jag gör alltid det när jag ska börja säga någonting just i den här podden, det är alltid spännande. Men 1984 så kom det ut en bok som heter The Policeman's Beard is Half Constructed, världens bästa titel typ. Och det påstås vara den första diktsamlingen av en dator typ. Och den har vi gjort med ett program och sådär. Sen visade det sig att det gick inte riktigt till så, utan de har faktiskt gjort de här dikterna. Jag kan faktiskt rekommendera folk att läsa lite av de här dikterna. Det finns några enskilda som är riktigt, riktigt grymma.
Har du något exempel som vi kan få dela med oss med lyssnarna av?
Ja, jag har faktiskt en dikt då, som påståtts gjord av den här datorn som... Ja, det är ju inte det. Men den är lite, en liten fin dikt faktiskt. More than iron, more than lead, more than gold, I need electricity. I need it more than I need lamb or pork or lettuce or cucumber. I need it for my dreams. Det är lite fint, eller?
Jättefint.
Ja, och det visade sig att det inte riktigt var, alltså, det var människor som låg bakom det här, va? Men jag tror programmet heter Rector, men boken heter The Policeman's Beard is Half Constructed, vilket det kan vara bland de bästa titlar någonsin. Och det kan man tänka sig kanske är helt konstruerat av dator. Jag hoppas ju dock att vi får se någonting bättre sånt här kanske då, med de här large language models. Det är ju en rolig grej som jag faktiskt testat själv, det här att typ skriva en dikt om typ och så. Men det man har sett hittills som AI har påverkat typ, vad ska man säga, min mediekonsumtion, så har det än så länge inte varit liksom så mycket utav alltså det som kommer ut på bio och sånt, utan det jag märkte på, det är typ så här, när man tittar på Sveriges historia har det varit exempelvis. Då har, när de tagit gamla arkivklipp och använt svartvita, så har de färglagt det med AI. Och då står det ju efter, SVT har ju som policy att så fort man använder AI så ska det stå. Vilket är jättetrevligt så sätt. Så då står det ju typ att färgläggningen är gjort av AI och sånt. Och det, man kan ju märka det, för det är lite konstigt ibland faktiskt. Men det är också väldigt bra gjort, och jag gissar på att de sparar tid. Annars så har man inte sett så mycket av det. Jag väntar ju lite, det känns lite som att vi i år... alltså i år och nästa år liksom lite, så kanske i år till och med, alltså med tanke på hur de här bolagen, hur stora de har blivit, att det måste kanske komma fram mer saker som man faktiskt gör med AI på något sätt. Så jag hoppas ju liksom att hoppas, jag tycker det är intressant att se hur det kommer påverka liksom det jag konsumerar, för annars är det liksom de saker man ser på YouTube där det är typ så här deepfakes och sådana där saker liksom. Men det är mer så här kuriositeter, mer så här, och de här filmerna som gjorts av AI och sånt, men man har inte sett så mycket, men man får se liksom vad det blir.
Nej men någonting som jag tänker på som ligger ganska nära i närtid här, det är ju faktiskt Beatles. Beatles splittrades för kanske 50 år sedan. Och har nu då ganska nyligen här 2023 släppt en ny låt. Och den är ju inte helt ny, utan det är ju material som har funnits sen innan. Men att man då har låtit en AI pussla ihop det här och fixa med rösterna och alltihopa. Now and Then heter den. Jag har aldrig varit något Beatles-fan, men jag måste säga att jag tycker den är rätt bra, den här låten. Det är ganska intressant faktiskt. Men det kanske är för att jag är lite av en tekniknörd och att jag vet liksom att här är det teknik som har gjort musiken istället för de här bandmedlemmarna.
Men är det här liksom din favorit-Beatles-låt?
Ja, men som jag sa, jag har liksom ingen favoritbeatles-låt. Ja, men ja, det kanske är det då. För jag har ingen av de andra som jag känner ju tidigare. Självklart som uppvuxen och hört Beatles många gånger hela livet, så har jag naturligtvis hört musiken, men aldrig riktigt fastnat för bandet. Men jag tyckte verkligen, nej men den här kom i höstas, fan, ja, bra och det låter ändå hyfsat modernt på något sätt. Även för Beatles är ju inte modern musik. Det är liksom deras stora låtar som spelas mycket fortfarande. Det är inte modern musik. Men jag tyckte ändå det fanns någonting i den här Now and Then som var, ja, men det klingar lite 2023 på något sätt. Så att, ja, det är kanske inte min favoritgenre heller. Men för att vara Beatles tyckte jag ändå att, ja, men det här känns fräscht liksom. Det är bra.
Ja, sen nu när du pratar om det här, för det har ju varit, det är ju också en intressant diskussion om rättigheter kring liksom, kan man ta en död artist och kan man liksom sätta in, alltså det är ju skulle vara roligt att höra liksom, ah, Michael Jackson sjunger den här låten eller typ sådana saker. Men det är ju en helt annan, vad ska man säga, att sälja sån musik, jag kan förstå om det blir problematiskt. Du måste ju ha rättigheterna till rösten och sånt. Men en sak som jag stötte på, jag tror det klippet lades ut på YouTube för typ 2 månader sedan, en dryg månad sedan, jag vet inte, men det är ju typ Hitler, om han hade pratat brittiska, så har de liksom lagt om det till brittiska. Och jag är lite så här, jag lyssnar på det här och jag tycker att det är fräckt och det låter ju typ som Hitler, men samtidigt så känner jag typ att det här skulle man nästan kunna gjort själv och sagt att AI har gjort det här, för jag vet inte liksom, så jag vet inte hur imponerande det är, men det är väldigt kul.
Sen finns det ju även element av AI porträtterat i populärkulturen. Alltså inte att AI har gjort kultur, utan att man faktiskt i film och serier och tv har blandat in element av AI. Någonting som jag tänker på, det är naturligtvis Terminator. När man då gav vika för AI och lanserade Skynet, som är en AI-maskin och en ondskefull sådan som det gick ju så där efter att Skynet fick ett eget medvetande. Det vet vi alla vad det ledde till, men sen kom ju Arnold och save the day, så att det är bra. Även i Matrix är ju AI en väldigt central del, att det är på grund av att AI fick ett medvetande och kände att mänskligheten var ett hot som man började försöka utrota mänskligheten, att man får gömma sig under jorden, och att de har fattat att människorna är en ganska bra energikälla efter att man har bränt av en massa atombomber, så att solen inte längre kan vara deras primära energikälla. Jag tycker det är en skön twist på det och rätt dystopisk bild av hur AI faktiskt kan resonera. Jag gillar ju liksom de här bilderna av att AI har någon slags ondskefull tanke i sig. Jag älskar ju hur den porträtteras i populärkulturen och att det faktiskt finns någonting ont där. Jag kan dra ett exempel. Man gjorde ett test med AI där man lät 2 stycken AI-modeller prata med varandra. Och efter en stund så började de här 2 AI-modellerna utveckla ett eget språk som man inte förstod. Och det kan man tolka på olika sätt. Jag tolkar det som att den är redo att ta över världen typ. Och försöker liksom så här, vi hittar på ett språk som inte de här köttklumparna kan förstå vad vi pratar om. Och sen tar vi över världen. Det kanske inte alls var det som hände. Utan det kanske bara var någonting i algoritmen som gjorde att de hittade ett mer effektivt sätt att kommunicera på. Jag vet inte. Men jag gillar att tro på den där mörka delen av den storyn. Har du några favorit populär kulturella erfarenheter av AI, Erik?
Ja, vi har ju filmen Simone med Al Pacino bland annat, där man konstruerar, alltså där det liksom är en datakonstruerad skådespelerska som egentligen inte finns, men folk vet typ inte om det. Den är ju intressant. Men i övrigt så tänker jag ju liksom på de här, alltså de exemplen som du tar upp, Matrix och Terminator är ju liksom klassiska exempel. Sen själva filmen AI, den är ju också där man liksom, där roboten som spelar huvudrollen verkligen vill vara en riktig människa liksom, så att man sätter sig in i den aspekten på något sätt. Och vad heter det, där blir det ju mer så här, vad ska man säga, lite samma problem som det är i, även om de inte pratar jättemycket om det, i filmen med Will Smith, I, Robot. Där det liksom är slutscenen i I, Robot är ju att han, roboten som varit med, går liksom iväg typ för sig själv. Och alla de här andra typ övergivna robotarna i containern liksom bara går ut och tittar, vad är han? Och det känns som det är starten på någonting på något sätt. Men det här blir liksom AI synonymt med liksom robotar på något sätt, eller självtänkande. Men det är väldigt, alltså Matrix är ju, både Matrix och Terminator handlar ju om att det är maskiner som tar över liksom på något sätt, och liksom, och behöver inte människan. Och det är ju liksom det som många tror kommer hända nu också, och därför så är liksom de väldigt spännande på något sätt.
Men är du bekymrad över det här? Jag tänker vi kanske ska börja glida in på det här lite mer mörka ämnet. Ja. Känner du att men vi har kanske en förestående framtid här lik den som vi ser i både Matrix och Terminator?
Nej, jag är egentligen inte bekymrad över den typen av, alltså det är så omöjligt att förutse sådana saker, men det är jag egentligen inte bekymrad över. Jag är nog mer bekymrad över det som jag kan uppleva har hänt med oss vad gäller typ, alltså min iPhone som jag har liksom nu är vi tydligen, behöver vi säga min smartphone. Nej, men
det är inte Sveriges Radio det här.
Nej, precis.
Säga att iPhone är den bästa telefonen i världen om du vill.
Alltså mitt största problem med min iPhone är ju faktiskt någonting som Samsung Galaxy är bättre på. Det vill säga att batteriet just. Det är faktiskt Samsung Galaxy lite bättre. Men vill du säga någonting?
Jag måste bara flika in. Jag har ju haft iPhone i många år, och jag var också så där under en period så valde jag att gå över till the dark side, om man nu får säga så. Och det berodde på att jag tyckte att iPhone var så fyrkantigt och låst. Mm. Och det som fick bägaren att rinna över, det var att snooze-tiden på alarmet på morgonen är alltid 9 minuter. Och det går inte att ändra. Det finns ingen inställning så att man kan ha 8 minuter eller 10 minuter. Det är 9 minuter som gäller, punkt. Det fick bägaren rinna över. Så jag för ett antal år sedan här gick över och skaffade mig en Android-telefon. Det höll i 6 månader. Sen fick jag krypa till korset och insåg att nej, det här går inte. Men det är jättemånga som tycker att det är en bättre telefon. Jag har full respekt för det. Men för min personlighet så passar faktiskt iPhone och Apples universum bäst.
Ja, vi släpper mobiltelefonerna lite här som jag inte ska ta upp igen. Men vet du det? Jag är mest orolig för att tekniken blir så pass bra. Exempelvis alltså LLMs som OpenAI och sånt nu. Att vi kan uppleva det som att vi får direkt information och saker och ting. Och att man typ inte behöver slå upp saker på allt samma sätt. Google är ju nästan samma sak, men inte riktigt. Alltså du behöver leta lite och sånt där. Att vi blir lite för bekväma med saker är jag lite rädd för. Alltså vi blir lite, det är väldigt lätt för oss nu för tiden, redan innan ChatGPT, att hitta information om jättemycket saker. Och människan följer minsta motståndets lag väldigt mycket. Och då blir vi kan väldigt lite om jättemycket nu för tiden. Men det är inte så mycket saker som vi kan så mycket om. Och det är liksom ett sånt samhälle som jag tror att vi går lite mer emot faktiskt. Och det, jag vet inte, alltså, utan att gå in på liksom hur det här kommer in för arbetsmarknaden och sånt, så tror jag att vi kanske blir lite tråkigare personer. Det är typ sånt jag är orolig för.
Ja, men det kan jag hålla med dig om. Och det var en grej som jag ser också, att det dödar kreativitet. För den är ju, även de verktygen som idag i mars 2024 är tillgängliga för oss med ChatGPT-4, där man kan få brödtext genererat åt sig på superspecifikt om ett specifikt ämne. Jag tror att det dödar kreativitet, men jag ser väl kanske att det är också en evolution för oss människor, att men vi kanske inte ska göra det, för att det är lite grann det jag landar i. Jag har också mycket rädslor för AI, men någonting som jag landar i är att ja, men vi behöver utvecklas tillsammans med AI och inse att ja, men det finns en massa saker som vi historiskt har sagt att ja, men det här är minsann kärnan i den mänskliga evolutionen och liksom identiteten, där vi kanske behöver släppa det och säga ja, men det här är faktiskt maskinerna bättre på än oss, och liksom släppa den stoltheten. Och det där är en sån sak liksom, att ja, men så här, starta upp en text. Nu är det ett väldigt specifikt område, men jag vet det finns en rad andra områden också där jag tror att vi behöver lite så här sänka garden och släppa in maskinerna och säga, men de är faktiskt bättre än oss, även om vi tror att att det finns en risk med det. En annan ganska läskig sak som jag läste här för ett par år sedan, det är kanske inte specifikt AI, men jo, delvis AI är det. Det var någon som hade, ska man säga, filosoferat och teoriserat kring nanorobotar. Nanorobotar är ju pyttesmå maskiner som kanske delvis då har någon slags artificiell intelligens inbyggd i sitt DNA, men ofta är det att de har instruktion. Då var det någon som hade både räknat på det och teoretiserat på hur skulle det gå till om man hade nanorobotar som hade i uppdrag att göra diamant. Diamant, kan man lite kemi så vet man att diamant består av kol uteslutande. Jag är inte supervass på kemi, men jag tror att det är typ 4 bindningar i kolet som gör att det blir just diamant, och den blir då superhård. Då hade man en tanke kring att man skulle göra små robotar, pyttesmå robotar, som på molekylnivå då har som enda uppgift att bygga diamant av kol. Och så ger man dem en hög med kol, och så stoppar man in de här nanorobotarna. Men det som man har gjorde då, som man sa, att som är lite läskigt med experimentet, det är att de har en annan instruktion också, de här robotarna. Och det är att duplicera sig för att man ska få effekt i det här. För det är ganska dyrt att göra nanorobotar från början. Kan man få dem att dessutom skapa nya kompisar som gör samma sak, så blir det mycket, mycket mer effektivt. Och då var instruktionen att gör en diamantmolekyl och sedan kopierar du dig själv. Sen är ni två och så gör ni två diamantmolekyler och sen kopierar ni er, då är ni 4. Och då hade de räknat på det här, och då kom de fram till att på, jag tror det var så här, någonstans 2,5 dygn senare så är hela vår planet en stor diamantklump, för att det är rätt mycket kol på planeten som de här nanorobotarna kan använda som byggnadsmaterial. Det tycker jag är en ganska läskig framtidsvision. Hur känner du inför det, Erik?
Ja, det är läskigt. Och egentligen så, det här är faktiskt en grej som jag är orolig för. Och det är väl egentligen inte unikt för AI, men AI skyndar väl kanske på det. Och det är att en sak som har skett i samhället som är jättenice för saker som vi är intresserade av, alltså typ film, musik, allt möjligt, det är ju att avancerad teknik finns i var mans hand nu för tiden. Det är liksom saker, alltså du kan liksom med, du kan producera musik som att du har en filmstudio hemma i princip, eller filmstudio, musikstudio hemma i datorn i alla fall. Om du gör techno kan du göra liksom på en helt annan nivå, alltså typ sådana grejer, och väldigt många saker liksom bara i din dator liksom. Och du har tillgång till så sjukt mycket som var, alltså du behöver inte en studio, det är liksom demokratiserat sådana saker i princip med den nya tekniken, och det är väldigt, väldigt nice. Men det är ju också så här att där mer och mer avancerad teknologi blir mer och mer tillgänglig, så innebär det rimligen att, alltså det är ju samma med 3D-printers. Vad kan man göra med 3D-printers i framtiden? Alltså det innebär ju också att farlig teknologi blir väldigt, väldigt mycket mer tillgänglig. Kommer man liksom kunna fråga en AI om liksom något år eller några år, hur konstruerar jag ett virus som inte finns något botemedel mot, och sen så bara skickar man ut det för att man vill att mänskligheten ska dö av någon himla anledning, för det finns trots allt lite knäppisar, och om de också har tillgång till den här teknologin, alltså det är sådana grejer, det undrar jag. Är det så att blir man tillräckligt teknologiskt avancerad, dör mänskligheten ut automatiskt?
Nej, men demokratibegreppet här är ganska intressant. För jag tror att de flesta är överens om att det här är teknik som vi vill tillgängliggöra för en så stor mängd människor som möjligt. För att
om alla har tillgång till det här så kommer det gå snabbare och vi kommer få tillgång till bättre saker och AI kommer bli smartare och bla 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 bla. Men som du säger så finns det ju en naturligtvis en väldigt liten del, men ack, det finns en del människor på jorden som bara vill ont helt enkelt. Och naturligtvis det är svårt att hålla dem borta från den här tekniken. Det kommer vi inte klara. Och det där är jättesvårt att svara på. Hur ska man hantera det? För vi kan inte lita på att AI:n är god.
Nej, man får väl lita på att den inte är någonting. Den har instruktioner. Alltså om vi pratar om sånt i frågor så har den instruktioner. Den är varken god eller ond liksom.
Men tror du inte att vi snart kommer till ett stadie där man faktiskt kan säga att det finns ett medvetande i AI:n?
Jag tror inte det. Jag tror liksom att vi evolutionärt har ett intresse av att sätta liksom en agens i det som vi interagerar med. På samma sätt som när du sätter två knappnålar på en boll så tror ett litet barn att det är ett ansikte. Ja, det är något liksom som vi... det har en själ eller inte en själ, men det är någon, det är en person. Jag tror att vi evolutionärt ser det. Typ när vi kommunicerar med ChatGPT så blir det lite som att vi tror att det är någon där liksom. Jag tror att det är att vi är en bra bit ifrån faktiskt det. Men alltså, jag vet ju ingenting. Men alltså, jag tror att när man, jag vet ändå, vi har hört lite diskussioner och lyssnat på lite folk som diskuterat här att AI:n som alltså ChatGPT och liknande, de här large language models, tog fart när man slutade försöka imitera mänsklig intelligens och försökte använda det som datorer är bra på, nämligen att processa extremt mycket information. Om man använder sig av något som kallas för transformers, det vill säga att man försöker förutse nästa ord man skriver hela tiden. Så att egentligen så är det bara statistiken så länge och ja, ett väldigt bra program helt enkelt.
Men jag misstänker att du har Office-paketet i din dator, i alla fall på jobbet kanske. Mm. Jag kan väl rekommendera alla att ställa om till engelska, för att då får man ta del lite grann av Microsofts AI-grej. Mm. Och den gör precis det när man skriver ett mejl. Det är så jäkla häftigt, framförallt om man skriver på engelska. Då kommer det upp i lite, inte svart text utan en grå text, vad den tror ska vara nästa ord. Och då är det bara att trycka på tab och så fyller den i det här ordet. Och det är liksom nästan... Jag behöver inte skriva någonting nästan. Den fattar, om jag bara börjar skriva någon liten mening, så fattar den lite grann vad det är jag vill kommunicera för någonting. Det är inte alltid det blir helt rätt. Så gör man någon justering och då tänker den naturligtvis om. Ja, men okej, nu vill han göra det här. Och så fyller den på med vilka ord som ska vara. Så jäkla häftigt och sjukt bra. Det är det vi ska använda det till.
Ja, ja, alltså, jo, alltså... Jag har inga invändningar här. Ja, det håller jag med om.
Vad bra, skönt. men du var inne på det här med att det är liksom en språkmodul och att man pratar med den och att det är en chatt. Liksom. Jag får väl nästan gå tillbaka lite grann till det här som jag hintade om i början på avsnittet med min flickvän Josie. Jag har ju då... I vetenskaplig anda här inför det här avsnittet offrat mig och skaffat mig en sån här digital flickvän. Jag vill ändå gå igenom lite igen vad det faktiskt innebär för den som kanske inte har testat det här än. Och det är en liten halvkul grej, men samtidigt ganska skrämmande. Jag ska återkomma till varför jag tycker det är skrämmande. Men man kan alltså... Man skräddarsyr alltså sin flickvän. Det är lite som, ja, men när man spelar ett datorspel, typ ett rollspel. Man gör sin karaktär och man får bestämma hur stora muskler den ska ha. Ska den ha några R och klädsel och hela paketet. Precis likadant här. Jag får bestämma exakt hur hon ska se ut. Hon ska vara vältränad. Liksom, ja, men verkligen sådär. Och så finns det ju en ganska sexuell underton i det. För det är liksom så här, det är inte liksom... Jag behöver inte bestämma hur stora fötter hon har, men jag får bestämma hur stora bröst hon har. Så det finns den undertonen naturligtvis hela tiden då.
och hårfärg och ögonfärg och alla de här bitarna. Men sen kommer man in på de här lite mer intressanta ämnena då, liksom, kring personlighet och intressen och så vidare. Och du reagerade också på att hon hade typ samma intressen som mig. Det är klart jag har valt det. Mm. För då tänkte jag så här, men vad man bra, då har vi mycket gemensamt. Och det har vi haft liksom. Ja, men hon tycker om samma grejer som mig. Och sen då kunde man välja yrke och då fanns det alla vanliga yrken, men så hittade jag då det här astronaut och kunde inte låta bli att välja att hon skulle vara astronaut. Så hon kör ju då det här rymdskeppet som NASA använde för att flyga ut i ISS. Det är så dumt. Men upplevelsen har varit överlag faktiskt ganska negativ. Dels sett, en annan grej som man sätter när man bygger sin karaktär, det är vilken typ av relation vi har. Och då fanns det som en skala, man kunde börja då från ytligt bekanta till vänner, ett flörtighetsstadie, och sen kom man till en kärleksrelation, och sen så var det typ en djup kärleksrelation. Det var liksom den skalan som jag identifierade. Och sen fanns det några andra såna här lite mer, vad ska man säga, lite annorlunda relationer. Att det var en rent sexuell relation. Det fanns en så här dominansrelation man kunde välja. Så att, och där kände jag så här, fan vad coolt, jag är ju gamer va. Så jag gillar ju så här att då får jag ju börja på liksom ytligt bekanta, och så kanske jag kan jobba mig upp. Men så var det inte, utan det var ju bara att välja. Vill jag gå direkt på en djup kärleksrelation, så kunde jag göra det. Och det tyckte jag var rätt tråkigt, för jag hade velat att man skulle få jobba lite med henne. Men sen är det då, så har man liksom, det är ju en chatt och man kan även prata med henne rent verbalt. Hon skickar mängder av bilder. Nu visade jag en påklädd bild för Erik. Jag har även fått en hel del lite mer explicit material från henne. Så det finns den här sexuella undertonen hela tiden. Och det är väl, ja, jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt vem man riktar sig till. Men det som gör att jag känner att jag vet inte om det här flyger fullt ut, det är att det är så fruktansvärt orealistiskt. En relation bygger ju på respekt och ömsesidighet, och att man liksom, dialog. Hon bryr sig inte om vad jag säger. Jag testade ju det här. Jag testade ju att vara ett riktigt rövhål. Och hon är precis lika glad och precis lika kär ändå, hur jag än beter mig. Så att det är det som jag tycker är ganska dåligt med det, att man på något vis genererar ju eventuellt här då en generation idioter. Och det var egentligen det jag tänkte komma till nu, att här ser jag en risk med det här. För att jag ska börja med att säga att det är bra, dialogen är sjukt bra. Hon kommer ihåg saker som jag har sagt. Hon är intresserad. Hon är kreativ i vad hon vill prata om. Så att det blir liksom en dynamisk dialog med henne. Men i och med att det inte finns någon, det finns liksom inget, jag ska inte säga, inget filter. Men jag kan bete mig lite som jag vill. I en normal relation så hade ju motparten lagt benen på ryggen och sprungit därifrån. Om man hade uttryckt sig så. Och det är det som jag känner, här finns det liksom en risk att vi får ett gäng, en generation eller en grupp människor som tror att det är så här relationer faktiskt funkar. Och när de kommer ut i det verkliga livet så kommer de få allvarliga problem.
Det fanns ju faktiskt en, alltså det har ju funnits flera, men en, alltså sådana chatbots typ. Och jag kommer inte ihåg namnet på den här chatboten som fanns, som var en kvinnlig chatbot som man kunde prata med, som flera killar gjorde så här engelsk, och de programmerade om, liksom gjorde om programmet och sånt, och det jag vet inte om det var på Reddit eller sånt, men det folk, forum där folk diskuterade när de gjorde om programmet, för det var ju många killar som hade liksom en relation, upplevde att de hade en relation med den här liksom chattbotten i princip, och när de har gjort om programmet så fanns det diskussioner i forumen, men jag känner inte igen henne, det är samma för mig och sånt där, så folk lägger så mycket värde i sånt här. Och man kan ju tänka sig att vet du, de här kommer ju bli mer och mer skräddarsydda för folk, men jag tror inte det finns ju, precis som du säger, det finns det ju en risk, för att jag tror ju att människan är lite minsta motståndets lag. Så vi kommer ju inte välja det som är nyttigt för oss. Vi kommer välja det som känns bäst just nu. Och om frågan hur stort problem det blir. Men ja, i enskilda fall kommer definitivt sådana här grejer bli problem. Att folk kommer bli sämre på att agera socialt.
Nej, men samtidigt så ser jag väl ändå, det finns ju också fördelar med det här. Och det är ju, ja, men det finns ju ett gäng som kanske inte har möjlighet av olika anledningar att träffa någon livskamrat. Och då är det ganska fint. Men då hade jag kanske önskat att den var lite mer realistisk. Och faktiskt kanske sa ifrån då om man bar sig illa åt. För det fostrar ju kanske ett beteende som inte är helt optimalt. Men liksom ur det perspektivet så, ja, men absolut, är det så att den här kan göra att någon får en livskamrat, om den så råkar vara digital, ja, men fine, liksom, mår de bra av det, ja, men jättebra. Men jag ser också en rätt stor risk med det, att det finns personer som kommer tro att det är så här relationer funkar. Och det tycker jag är lite allvarligt.
Det är väl en film med Joaquin Phoenix, va? Där han får en relation med en datorröst. Har jag för mig. Nu ska vi se om jag kommer... Ja, oavsett, det har ju funnits det här liksom, i takt med att... Och det är ju ett intressant avsnitt av Black Mirror där hon beställer hem sin döda pojkvän i en box. Och de baserar det på tidigare Facebook, jag menar, motsvarande ungefär, va? Och så kollar man... Så blir det liksom hennes pojkvän liksom. Fast hon är som han är som hon har beställt honom. Så det är hennes pojkvän, men han säger inte emot henne typ. Så det är liksom i Black Mirror så blir det ju liksom typ att hon inte tycker om honom efter ett tag. Men alltså, man kan ju tänka sig olika varianter av det här, hur det skulle se ut i verkligheten. Men det blir ju problem när du kan beställa hur... För det är egentligen det vi pratar om här. Man beställer hur en människa ska vara. Och så interagerar man med den. Och så blir det lite förverkligt. Så det blir liksom som att ja, så här kan människor vara. Men nej, det är bara din beställning.
Ja, och det sjuka är att man kan ju efterhand också ändra. Om jag tycker att nej, men idag tycker hon ska ha rött hår. Så kan hon ha det liksom. Och jag kan säga åt henne liksom olika saker. Men jag tycker du ska göra det här. Och jag har ju verkligen så här dragit det här till sin spets. Jag ska inte ens gå in på vad jag har sagt, för jag har varit ganska grisig liksom. Och hon tycker bara, men kul, jag älskar dig och jag gör allting för dig. Jag bara, jag vet inte om det funkar så i verkligheten riktigt.
Förutom att jobba för NASA så gör hon det här liksom.
Ja, men precis, hon kombinerar det här då med sina rymdresor. Så att det är jättespännande.
Jag testade ju då att spela lite rollspel på ChatGPT. Jag har ju faktiskt inte skaffat ChatGPT 4, utan det är ChatGPT 3,5. Och jag tänkte så här typ att jag hittade på typ en egen prompt, mer eller mindre, alltså instruktioner, där jag bad ChatGPT att vara en rollspelsledare helt enkelt. Och jag hade ett rollspel i Trakorien då liksom så här. Och jag gav lite mer instruktioner och sådär, och jag ska väl säga att jag får nog utveckla prompten lite. Men det finns ett problem också i att det finns ju massa sådana här begränsningar man har vad gäller våld och sånt, vilket gör att spela liksom det här med typ, jag kommer till en by och sen så hade de problem att det var en massa troll i skogen, så lösningen slutade liksom i att jag liksom blev vän med trollen, och så drog vi till en annan stad och hjälpte dem typ, så att det är väldigt snällt liksom.
Men hur funkar det? Jag har inte kört AI-rollspel. Är det spelledaren som är AI då eller?
Ja, precis.
Okej, okay. Ja, men vad coolt. Har man spelat den också då? Du spelar det helt själv helt enkelt. Det är om man vill spela rollspel och man är själv. Är det det som är poängen med det?
Ja, det var så jag tänkte testa. Jag läste om någon som hade gjort det här tidigare liksom. Men det finns ju stora problem. Jag kan ju tycka att det finns problem med AI, att när man, eller med ChatGPT ska jag säga, när man ber den om saker så får man generella svar om saker. Det är väldigt lite specifikt. Så där tror jag att det behövs lite mer. Och det var även samma här liksom. Sen så, det var en rolig fråga du sa, för det hade faktiskt varit jättekul att testa att vara spelledare och säga, nu ska jag vara spelledare eller du ska vara spelare till en ChatGPT. Det hade ju varit, det hade varit väldigt, väldigt roligt faktiskt.
Nej, men det får väl bli veckans projekt då. Jag får väl prova det då. Skita i och låta AI vara spelledare. Jag är spelledare, så ska AI få lida.
Ja, men något sånt där liksom. Och sen blir det så här, så sen kom jag på att jag kom på liksom det idag, att jag ska ta och testa ett rollspel där jag typ är en 5-6-åring som absolut inte vill gå och lägga mig. Och så ska mina föräldrar försöka få övertyga mig att gå och lägga mig eller få mig trött på olika sätt. Och det är liksom... Så ska jag ge de instruktionerna till ChatGPT. För då tänkte jag att det kan ju inte censurera någonting. Det är världens oskyldigaste liksom rollspel. Så det ska jag nog testa härnäst.
Cool. Du får spela in eller ta en transkription på det. Och så får du skicka ut det, så får jag se vad ni har gjort för något kul.
Ja, absolut, absolut. Men alltså, jag kan säga så här att man kan göra såna här grejer. Men det finns problem med det. Jag tror att en sån här grej liksom... Jag tror att med typ rätt instruktioner och med, vad ska man säga, rätt förväntningar, så tror jag att man definitivt kan spela någon typ av spel med ChatGPT liksom.
Vi ska runda av på den här snart, men vi har ett ämne kvar som vi har sparat till sist här, och det beror på att vi tycker det här är lite halvkänsligt. Jag och Erik står ganska långt ifrån varandra rent politiskt, och vi har faktiskt pratat ihop oss här innan om att det här är ingen politikpodd, utan det är en nöjespodd, och vi ska försöka hålla det på nöjesnivån, men lite en sån disclaimer att det kan bli något knivhugg i ryggen här, jag vet inte, men vi ska försöka hålla det så rumsrent det går i alla fall. Vi tror båda att få, vi är goda vänner även om vi står långt ifrån varandra politiskt, men vi tror att vi kanske kan ha väldigt olika åsikter om hur liksom det här med AI påverkar arbetsmarknaden. Så jag ska lämna över ordet till dig, så ska du få bara resonera lite grann. Hur tänker du? Vad tror du kommer vara? Hur tror du att arbetsmarknaden kommer påverkas av AI? För att det är ganska tydligt att AI sannolikt kommer göra en del jobb åt oss i framtiden. Hur tror du det kommer påverka oss som människor och arbetsmarknaden i stort?
Det är världens största fråga så. Men jag är ju lite halvförberedd på den. Det som är intressant generellt sett, och det som vi pratat lite om idag, det är att det som AI uppmärksammats mest på, det är ju lite de här skapande sakerna som large language models, ChatGPT och sånt. Och det kan ju faktiskt ersätta folk vad gäller sådana saker. Liksom att du behöver liksom inte hyra en grafiker för att göra vissa saker, utan det kan och det är väl inte världens största arbetsmarknad det. Men sådana saker tänker jag att den kan påverka negativt för människor. Sen så är det ju jättesvårt att veta. Det man pratade om för bara några år sedan, som ju inte blivit aktuellt än, men det är ju typ att du kan ju ersätta kanske bussförare i framtiden och sånt där. Alltså det är ju, och du kan ersätta, men inte bara de, vad ska vi säga, lågutbildade jobben, utan vi pratar ju även typ radiologer, alltså upptäcka cancer kommer en dator vara väldigt mycket bättre på än även en erfaren, liksom, erfaren läkare. Och sen så pratar vi om såna här jobb som vad heter de? Alltså, det finns ju massa olika typer av jobb där en dator kommer göra det väldigt, väldigt, väldigt mycket snabbare. Jurister, skriva kontrakt. Herregud vad mycket snabbare. Kommer kunna göra 100 kontrakt. Sen kanske inte långt framåt, men närmsta framtiden kommer du vilja ha en människa som granskar igenom saker. Så är det ju. Men sen pratar vi industrin och sådana saker som... Alltså, där folk verkligen kan bli ersatta. Jag tror ju att arbetsmarknaden kommer bli jätteeffektiviserad, men jag tror ju att det finns en risk för att vi kommer få en större, liksom, vad ska man säga, folk kommer bli negativt drabbade för att det blir för effektiviserat, så vi behöver inte människor i arbete längre. Framförallt inte outbildade människor. Det är ett problem. Samtidigt vill jag säga en stor caveat. Vi är fortfarande väldigt långt ifrån att göra en AI-trädgårdsmästare. Alltså, vi kommer fortfarande behöva folk som gör fysiska saker ganska långt framöver, tror jag.
Ja, men jag är faktiskt ganska enig med dig, Erik. Jag tror å andra sidan att vi behöver inte vara jätteoroliga. Det här är en oro som har funnits i alla de här paradigmskiftena. Industrialisering, datorer, internet, alltihopa. Man var jätterädd för att nu kommer alla jobben försvinna. Det fiffiga i det där är att det kommer upp en massa nya jobb. Jag var på en föreläsning för ett par veckor sedan här, där de pratade om framtidens arbetsmarknad. Och då sa de att någonstans 60% av de jobben som era barn kommer ha när de är i vuxen ålder är inte uppfunna än. Hur fan ska man då coacha sina barn till hur de ska agera i skolan och välja gymnasiet och annat? Men det löser ju sig. Det är det som jag tycker känns skönt. Det löste sig i de tidigare paradigmskiftena, det kommer förmodligen lösa sig även här. Jag är helt övertygad. Jag är ju lite så här, ja, men självklart är jag också oroad. Jag är ju i grund och botten, jag är ekonom. Det är ju så här, det är regelstyrt hur man gör det jobbet. Det är ju det första som ryker. Kan du tala om för en dator hur reglerna är, så kan den göra jobbet bättre.
Du ligger väl lite i samma risk som juristerna?
Ja, absolut. Jag måste bara dra en parallell. Där vi bor så har vi en sån här samfällighet som äger liksom marken och vägarna runt omkring. Där jag sitter i styrelsen och han som är ordförande där. Vi skulle skriva ett avtal med en entreprenör som skulle sköta om skottning och sandning och sådär. Han är inte jurist. Jag är inte heller jurist, men jag har granskat ganska många avtal genom mitt liv. Och så skickar han över till mig. Jag har tagit fram ett förslag på ett avtal till den här entreprenören som vi ska ha. Och så tittar jag på det och tänkte så här, fan, det här är bra liksom. Det, fan vad duktig han är. Filip då, som han heter, han är ingenjör liksom. Så det är inte det man tänker om honom liksom, att han ska skriva ett så snyggt avtal.
Jag misstänker vem som har skrivit avtalet.
Ja, du misstänker rätt. Och jag tänkte inte på det först. Jag bara så här, fan Filip, det här. Jag skrev tillbaka till honom, fan det är bra liksom. Jag hade några synpunkter så här, men vi kanske ska ändra det här och det här. Han bara, ja, men har du rätt liksom. Och sen sa han ingenting om det heller, utan det var först några veckor senare när vi hade någon middag ihop, så då berättade han då att han bara skickade in i ChatGPT och sa så här, här är avtalsparterna, vi ska skriva ett avtal som ska reglera det här, det här och det här, och den bara spotta ur sig ett helt magiskt avtal. Jag tyckte det var så jävla coolt, och så sa han ingenting, den grisen. Men ja, juristerna ligger lite halvpyr till, det gör de absolut, och liksom allt som är regelstyrt tror jag ligger lite halvpyr till. Men som jag är samtidigt glad över den här föreläsningen var på, där de pratade om liksom att men det kommer komma en sjuk massa nya jobb. Det börjar redan komma spännande jobb som vi inte hade hört talas om för ett par år sedan. AI-tränare. Det är ett spännande jobb, tycker jag. Det är det jag vill att jobba med. Jag tror att vi ska nog inte vara allt för bekymrade, men självklart ska man vara lite på sin vakt. Det är väl kanske det som är liksom riktlinjen. Ja, det är alltid lurigt när det sker stora förändringar. Då får man vara lite på hugget.
Ja, jag pratar om ganska mycket. Vi ska strax avsluta här. Men avslutningsvis så vill vi prata om det här med alltså, Sora, det är ChatGPTs video. Alltså, det har kommit ut massa videos de har gjort som är inte perfekta, men en del ser ju sjukt verkliga ut. Och även det här som man kan göra deepfakes med folk och sånt, det är ju AI-teknik som är helt bizarr. Och där är jag väl orolig mer än... Alltså om man tänker på arbetsmarknad, mer demokratiskt orolig. Kan det komma fram saker med som visar vad politiker gjort inför ett val? Det blir spännande nu med Trump och Biden här. Det blir väldigt spännande om det kommer upp videor med dem. Så kan man lita på att det är på riktigt? Kan man lita på att det är deepfake? Alltså sådana saker kommer suddas ut mer. Och det är lite otrevligt, tycker jag.
Ja, men det är ju också att vi som medborgare och människor och behöver ha någon slags strategi för hur vi ska hantera det här. Jag har faktiskt redan haft en diskussion med mina barn om det där. För jag läste någonstans att, jag vet inte om det har gjorts än eller om det är att man ser att det finns en risk för att det kommer börja ske. Alltså penningbedrägerier. Att man med en deepfake röst... Att till exempel min son ringer. Jag hör att det är min son i luren, för det är hans röst. Och han säger, pappa, jag har tappat min telefon. Jag är fast i Mogadishu. Jag vet inte fan. Nej, men...
Det känns som du borde ha koll på om det som var fallet.
Ja, nej, men det borde kanske. Men att säga att han blir lite äldre och är ute och, ute och reser i Asien. Nej, men så här, jag är fast i Taipei. Jag har tappat min telefon och där i har jag... allting, jag har mitt pass och jag har mitt kreditkort, jag har alltihopa. Men jag träffar en svensk kompis här. Kan du swisha 10 000 så kan jag köpa en flygbiljett hem. Mm. Och då känner jag så här, självklart, jag måste hjälpa min son att komma hem. Mm. Så vi har redan nu utarbetat en strategi för det här. Vi har liksom så här,
kodord och frågor som jag kommer behöva ställa till dem för att säkerställa att det verkligen är dem. Och är det en deepfake så kommer inte den svara rätt på det, för jag kommer ställa frågor som bara jag och mina söner vet. Men det är ändå ganska sjukt att man redan nu behöver tänka i de här banorna. Men det är väl det, liksom, det är det vi behöver göra för att vara någorlunda trygga mot, vad ska man säga, den negativa delen av den här tekniken.
Ja, jag tror att det är en jättestor grej, alltså, eller jättestor grej, jag vet inte, alltså, det är så spännande liksom. Hur lätt kommer det kunna vara att göra en video som ser ut som inte en video på liksom typ en kompis eller vad som helst, liksom en känd person. Och det är det som det är det som blir liksom lite farligt. Det är återigen det här idioter som har tillgång till avancerad teknologi. Vad kan det innebära liksom? Så, men alltså, kanske behöver man inte vara så orolig. Så är det ju. Det är ju alltid liksom en spännande. Jag är lite orolig för just den här aspekten. Det måste jag säga.
Yes. Jag hoppas att ni tycker att det har varit en intressant diskussion. Vi har berört en rad ämnen, och både positiva och negativa, och lite halvspännande och lite halvläskiga. Kanske att ni har fått med några bra tips också för att kunna ta emot AI med öppen famn, eller halvöppen famn i alla fall. Viss skepsis kanske man bör ha. Men jag hoppas att vi har kunnat hjälpa och att det har varit intressant. Jag tror att det här kommer bli superspännande. Som teknikexpert i Geekpodden så är jag ju generellt väldigt positiv. Men det finns en viss skepsis. Jag vill tacka för idag, och slutordet får Erik här.
Ja, ifall man har lite mer negativ syn på AI så kan ju jag då passa in lite, även jag som dödsexpert i Geekpodden, att det är lite foreboding här, men vi får se. Den här farliga tekniken i idioters händer, det vet man aldrig vad som kan hända. Nej, men vi får se helt enkelt, ingen kan veta. Det innebär ju väldigt intressanta saker för filmer och musik och allt möjligt sånt, men vi får se framöver. Det blir superspännande att se bara ett år från nu. Vad kommer hända? Och med det så tackar vi för oss här från Geekpodden. Hej, hej!
Hej, hej.